God morgon. Ni kan slå upp Johannes evangeliet kapitel 1. Jag kommer strax läsa från de första verserna där. Vem är Jesus? Den avgörande frågan för kristen tro. Och för varje individ, vem säger du att han är? Om du är här idag så har du säkert någon uppfattning. Eller har i alla fall hört om vad kristna har för någon uppfattning. Vi säger han är Guds son. Och många har nu hört de bekanta orden som vi ska läsa från Johannes kapitel 1. Ordet var Gud. Men vad betyder detta? Vad innebär det? Och vad spelar det för roll? Vad menas med att han är Guds son? Johannes evangeliet djupdyker i de här frågorna. Jag öppnar upp dem och begrundar. Och inte minst i dessa första ord i prologen. Den kända prologen är den stora öppnande scenen med orkester. Kom möt Jesus, kom möt din Gud. Och för 10 år sedan så tänkte jag att jag var väldigt klok och hade ganska full koll på allt som står i den här prologen. Jesus är Gud. Han kom för att vi ska lära känna Gud. Och det är väl en okej sammanfattning. Men skrapar vi lite på ytan. Det finns en otrolig djup och rikedom här. Och frågorna blir allt fler när vi funderar på vad Gud menar med allt detta. Men också insikterna. När vi förstår om hur den Gud är, vad han gör och vad han vill. Och när vi lär oss om Jesus förstår vi vad det innebär för oss. Vad det innebär för alla människor. Så med det sagt, låt oss läsa från Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1-5. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jag ber. Och Herre, vi tackar dig för ditt ord. Att du är en Gud som talar. Att du är en Gud som kom till oss i ditt ord som blev kött. Jesus Kristus. Herre, jag ber att du ska tala genom mig nu. Och för oss alla, hjälp oss. Som vi sjöng, att ta emot ditt ord. Att ta emot Jesus så som han är. Forma oss till att bli lika honom. Och till att tillbe honom i ande och sanning. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Så först har vi det eviga ordet. Det eviga ordet. Johannes kallar Jesus för det här speciella namnet. Ordet. Och vi återkommer strax till varför. Men innan det, de allra första orden. I begynnelsen. Jag påminner om Bibelns första ord. Eller hur? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Skapelsen, den första händelsen. Men Johannes pratar här om något redan pågående. När skapelsen skedde. I begynnelsen var ordet. Jesus fanns redan i begynnelsen. Allt annat blev till, vers 3. Allt blev till genom honom. Och där använder han ett annat ord och ett annat tempus på grekiska. Allt skapat har en början. Men ordet har ingen början. Han var redan i begynnelsen. Det finns alltså ingen tid då Jesus inte har funnits. Och kan du försöka föreställa dig det? Det blir svårt att föreställa sig. Vi själva och allt som vi ser har en början. Kan du föreställa dig något eller någon utan början? Om evigheten är svårt för oss. Vi kanske kan tänka en evighet framåt. Det är det eviga livet som Jesus ger oss. Att vi fortsätter leva i evighet. Men något evigt både fram och tillbaka i tiden. Till innan tiden. När Jesus är bortom vad vårt sinne kan greppa. Han är evig. Och det betyder bland annat att han är helt oberoende. Han behöver inget. Han fanns när det fanns inget. Allt annat är beroende. Tänk vad vi behöver bara för att finnas. Vi behöver luft, mat. Vi är beroende av att våra föräldrar fanns. Och även stenar som inte behöver luft och mat. Men de är beroende av att Gud har skapat dem. Men han finns av sig själv. Det är faktiskt ett av argumenten för Guds existens. Att om man frågar liksom, ja, allt som finns behöver en orsak. Vad orsakade den? Och om det finns en orsak, vad var orsaken till den orsaken? Och så kan man gå i all evighet. Och till slut måste det ta stopp. Det måste finnas någon som har ingen början och ingen orsak. Som bara finns. Och det är vår Gud. Han som var i begynnelsen. Han är vår Gud. Och ordet var hos Gud. Alltså han är hos Gud i intim närhet. Men ändå går det att skilja på ordet och Gud. De är inte samma person. Och ordet var Gud, fortsätter han. Men nu kanske man tänker, oj, vilken är det? Är han åtskild från Gud eller är han Gud? Och det här vissa ger upp, vilket man kan förstå, men det är inte det vi ska göra. Jehovas vittnen till exempel har en bibelöversättning, den kallas Nya världens översättning, som istället säger ordet var en Gud med litet g. Och de menar då att alla andra bibelöversättningar har gjort fel, vilket man får faktiskt säga är en konspirationsteori om man menar att alla professionella översättare i 2000 år har gjort fel. En konspirationsteori. Nej. Grammatiken är väl studerad. Texten är tydligt. Ordet var Gud. Redan i begynnelsen är Jesus Gud. Och hur man får ihop det har kristna kämpat med och bearbetat och uttryckt i treenighetsläran. Att Gud är en Gud i tre personer. Eller hur, barn? Vad sjunger ni för något? Vilka tre personer är Gud? Kan du, Elisabeth? Fadern, sonen och den heliga anden. Ja, fadern är Gud helt och fullt. Sonen är Gud helt och fullt. Och anden är Gud helt och fullt. Men fadern är inte sonen. Och vice versa. Gud är tre personer. Men de är inte tre gudar. De är Gud. De är inte varsin del av Gud, som att man kan liksom plocka isär Gud i mindre bitar. Och de är inte heller olika former som Gud kan anta. Att han ibland är fader och ibland är son. Men Gud är treenig. Han är alla tre hela tiden. Och det är inte konstigt om det här är svårt att greppa. Det är faktiskt inte så konstigt att vi inte kan greppa Gud. Gud är bortom vårt sinne. Och treenigheten, det är ett mysterium som bör ödmjuka oss. Men treenigheten, det är inte bara ett intresse för teologer. Det är vem Gud är. Och vikten för oss, det betyder att om vi känner Jesus så känner vi verkligen Gud. Han som kom till oss, han som vi läser om i Bibeln, det är vår Gud helt och fullt. Så känns det ibland som att Gud är gömd. Han vill att vi ska lära känna honom. Jesus säger i Johannes evangeliet senare: den som har sett mig har sett Fadern. Ja, om han inte vore Gud så kunde han bara berätta om Gud, peka på Gud. Men om han är Gud, då kan vi lära känna Gud. Och det är underbart. Så vad tragiskt då när grupper som Jehovas vittnen, eller mormoner, eller även andra religioner som islam och judendom, förnekar Jesu guddom. Det här är inte en liten tolkningsfråga. Det är att förneka Gud. Johannes skriver i första Johannes brevet 2:23: den som förnekar sonen har inte heller fadern. Ja, de kanske kan säga vissa sanna saker om Gud, men de känner honom inte. Så vi får be och tala med dessa människor, försöka leda dem till ordet, Jesus. Jesus är denna eviga Gud. Och det är inte att fadern gömmer sig. Nej, han gör sig känd genom ordet. Och det förklarar delvis varför Jesus kallas ordet. Guds ord är Guds sätt att uppenbara sig. Han berättar om sig själv. Han uttrycker vem han är i sitt ord. Och Jesus är det fullkomliga uttrycket för vem Gud är. För att han är Gud. Och genom ordet känner vi vår Gud. Jag tror det är ingen slump att han kallas Guds ord. Men här finns två diken. En är att säga att Jesus är Guds ord till skillnad från Bibeln. Att man vill liksom sätta Jesus och Bibeln emot varandra. Och det är inte alls det som menas här. Se på hur Jesus behandlar Gamla testamentet. Och det finns en anledning varför Gamla testamentet kom först, för att förbereda oss för att förstå Jesus. Ja, desto bättre vi förstår Bibeln, desto bättre förstår vi Jesus. Och det andra diket vore då att betona att Bibeln är Guds ord utan hänsyn till att Jesus är Guds ord. Att Jesus blir en liten detalj som lyfts fram i vissa bibelböcker. Inte hjärtat i hela uppenbarelsen. Men Jesus säger senare till de religiösa ledarna i Johannes 5: ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Så om vi förstår Bibeln, en bättre förståelse av Bibeln ska leda oss till att bättre förstå Jesus. Annars gör vi något fel. Gud är en Gud som uppenbarar sig. Han gör sig känd för oss. Det tillhör hans nådefulla natur att komma till oss, tala till oss, visa sig för oss i ordet. Så du behöver inte undra om Gud vill ha en relation med dig. Jag tänker att denna eviga, treeniga Gud vill ha en relation med dig. Han gör sig känd för att du ska känna honom. Jesus, det eviga ordet, uppenbarar Gud. Och om vi tänker vidare på vad Guds ord gör, så upptäcker vi att ordet handlar inte bara om en uppenbarelse av Gud. Jag tänkte tillbaka på skapelsen. Kanske barnen kan hjälpa oss igen. Hur skapade Gud? Vad gjorde han? Gud sa, precis, Gud sa, var det ljus. Och det blev ljus. Gud sa och så vidare. Om Gud talade ut universum. Och om Jesus säger ordet. Ja, Johannes skriver det i nästa vers. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så punkt två, det livgivande ordet. Det är genom Jesus som allting finns. Allt kommer från honom. Vi kommer från honom. Och denna Jesus som vi möter i Bibeln är ingen annan än skaparen själv. Och grekiskan för ordet är logos som används här. Och grekerna hade en idé att det finns en logik, en logos som underbygger universum. De kallade det för logos, alltså ordet. Och det var en ganska bra idé. Universum är ju ordnat. Och idag kan vi prata om naturens lagar eller en matematisk ordning i fysiken. Det var en väldigt bra idé. Johannes tar grekernas ord, logos, ordet. Och han talar om skaparen. Logos som vi möter honom här är inte en abstrakt princip, inte en opersonlig lag. Logos är en person. Vad underbart att det som styr universum är inte blinda lagar, inte kall logik, utan en vis och allsmäktig Gud. Och en god Gud. Det står i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Världen är fylld med liv, spår av skaparen. Se på människorna som fyller staden. Se på hur växterna blomstrar år efter år. På gräset som tränger sig genom varje liten spricka i gatan. Världen är fylld med liv. Och vilken skillnad det gör att känna livgivaren. Att känna vår skapare. Hur många idag har uppfattningen att de är till av en slump. Att en universum har råkat spy ut dem och de bara finns. En mörk bild av världen. Men vi är till genom en personlig Gud som har gett oss liv. Det är den guden som vill känna oss. Livet är inte en slump utan en inbjudan till att lära känna den som gav det. Och han vill ge evigt liv. Har han skapat allting? Har han gett oss liv en gång? Har han gett liv till allt som lever? Och är han själv evig? Ja, då kan han ge oss liv för evigt. Jesus säger gång på gång i Johannes evangeliet, den som tror har evigt liv. Det löftet kommer från ingen annan än skaparen själv. Det livgivande ordet. Och han är mäktig att göra det. Han är källan till bergen och haven. Till stjärnor och planeter. Varje naturlag som vi kallar dem. Ett uttryck för hans visa styre. Allt blev till genom honom. Och denna Gud möter vi i Jesus Kristus. Den oskapade som vi bjuds in till att tillbe. Den allsmäktige som kan göra döda levande. Så vi har ett bergfast hopp. Ett hopp orubbligt som universum. Och mer faktiskt. Inget kan stoppa denna Gud. Det för oss till vår sista punkt. Det lysande ordet. Det lysande ordet. För världen som han har skapat är nu fylld med mörker. Mycket gott men mycket mörkt också. Du kanske tänker på exempel. Men i stort att människor vänder sig från Gud, från ljuset, från livets källa. Och fyller världen med ondska och död. Bakom människors ondska finns Satan och hans demoner som hejar på, som förstör och förleder. Det finns mörker i världen. Men den allsmäktige Guden lyser. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Hans liv är vårt ljus. Men vad betyder det att hans, alltså att livet var människornas ljus? Om vi tänker på vad Gud gör, vad ljus gör, det mest grundläggande, det låter oss se. Det upplyser oss om sanningen. Man kan också tänka på ljuset från fönstret en mörk natt som visar vägen hem. Hans uppståndelse, en vägvisare hem till Gud. Och ytterst, ljus driver bort mörker. Och då finns en fråga för oss. Vill vi det? Det finns en utmaning i de här sista orden. Det står, mörkret har inte övervunnit det. Och om ni kollar på fotnoten står det att ordagrant står det, mörkret har inte greppat det. Och greppa kan betyda hålla fast, förhindra ljuset. Så därav översättningen övervunnit. Mörkret har inte övervunnit det. Men att greppa på grekiska så som på svenska kan betyda att förstå. Mörkret har inte förstått det. Det finns någonting så främmande om Jesus. Våra hjärtan är ganska vana vid mörkret. Jesus säger senare i evangeliet att ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Han säger att människor ofta vill ha mörkret hellre än ljuset, än hans ljus. För då kan man hålla fast vid sitt eget sätt, sina onda vanor. Man behöver inte följa ljuset. Och du kommer aldrig greppa Jesus om du inte är öppen för att han kan avslöja det som är fel i dig. Ordet kommer med ljus, med sanningen. Men inte alla vill höra sanningen. Är du beredd att se vad ljuset kan avslöja i dig? Den kristen måste vara beredd att prövas av ljuset. Får han säga sanningen om hur du lever? Han avslöjar vårt mörker, för det är det vi behöver räddas från. Och för den som är villig så är ljuset ett orubbligt hopp. Har du någon gång tänt en lampa i ett mörkt rum? Och mörkret sa nej, jag vill vara kvar. Om svaret är ja, då behöver du byta glödlampa. Och det kan du fråga Daniel om, för han är duktig på sånt. Det är inte att ljus har slutat att fungera. Ja, mörker kan inte stå emot ljus. Och samma med hoppet som Jesus erbjuder. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret kan aldrig släcka hans liv. Människornas ljus och hoppet som det ger. Han ytterst försökte mörkret när onda människor korsfäste Jesus, dödade honom. Men på tredje dagen så uppstod han från de döda. Även döden kan inte släcka ljuset. Så inget mörker som vi ser runt om oss kan stå emot honom. Mörkret kommer inte ha det sista ordet. Om du tar emot honom, då kommer han driva mörkret ur dig också. Sakta men säkert. Men helt säkert. Mörkret kan inte vinna. Och det är hopp Och det liv som finns i Jesus är att han för sina barn till en ny skapelse. Ett liv hos Gud. Fri från ondska och död. Han som skapar allt har makt att göra det. Och inget mörker kan förhindra honom. Ja, för dig som känner dig hopplös så är Jesus det du behöver. Livet kan kännas mörkt. Vi ser på mörkret där ute. Ja. Ibland på mörkret här inne. Men han är ett evigt ljus som aldrig slocknar. Vi kan vara optimistiska om att sprida detta ljus. Kanske inte i varje individuellt fall är vi inte lovade. Men som helhet, Gud kom för att människor ska få del av hans ljus. Det är så vi har fått lära känna honom. Andra kommer också se. Ordet som var i begynnelsen. Den eviga Gudens skaparen har gjort sig känd. Han kom med uppenbarelse. Se på Jesus. Och han kom med liv. Alltså, hur ska vi svara? Sök denna Gud. Ge dig till dig. Lär känna Jesus. Den som kom för att vi skulle lära känna honom. Han säger i Johannes 17. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det är evigt liv. Nöj dig inte med en ytlig relation med Jesus. Med ytlig kunskap. Sök Jesus. Sök livets källa. Och gör det med hopp. Denna allsmäktige Gud frälser. Han ger liv till döende människor. Han lyser upp mörka liv. Och mörkret har inte övervunnit det. Låt oss be. Herre, vi tackar och prisar dig att du är den evige, den allsmäktige, ljuset som aldrig kan slockna. Du är källan till allt ljust och gott. Herre, vi prisar dig att du är Gud. Och Herre, vi tackar dig för din nåd, att du har gjort dig känd för oss, att du har gett oss liv. Och att du ger oss evigt liv i Jesus. Tack att hans eviga liv aldrig kan förstöras. Att vi har hopp i honom. Herre, hjälp oss att lita på honom, vi ber. I Jesu namn. Amen. Och vi ska få be och tillbe. Att lära känna dig är min längtan. Och sen krön honom nu, Guds lamm. Som tar mycket från den här texten. Så tänk på det när vi sjunger. Låt oss prisa honom.